Ja, då var det dags igen då, Anders, för
ja, det var det sannolikt.
Nästa berättelse att ta i tur med, och det är då
ja, denna gång av Melville, den gamla smålänningen.
Ja, precis. Det är ett perspektiv på dem jag inte har tänkt innan, men det skulle kunna stämma. Ja, ska jag sammanfatta lite kort, eller vill du göra det?
Nej, vi ska helt enkelt. Vi har läst åtminstone det första kapitlet. Jag har ju läst tre i och för sig av den gamla berättelsen om en var som inte handlar om en var, vad jag förstått. Så.
Precis. Det gör ju inte det. Det handlar ju om något helt annat. Vi kan ju börja med bara sammanfatta kort det första kapitlet, vad det är för någonting egentligen. Det kan ju, jag har skrivit lite en grej här.
Ja, men kör då.
Ja, det är då berättaren i hela boken, Ishmael, vars efternamn jag nu har glömt, om det står någonstans, jag kommer inte ihåg.
Jag måste ju säga spontant att när jag läste första raden, Call Me Ishmael, jag visste inte att det var först. Det var liksom en sån här, han säger ordet som filmen heter, liksom. Cool.
Ja visst, alltså det är ju den mest ikoniska öppningen kanske i litteraturhistorien. Det är ju det, alla säger ju det liksom. Det är ju, jag menar alltså det är en fantastisk öppning, bara ha det så, liksom, lägga ribban. Ja. Precis. Och det tog mig en stunds läsning innan jag insåg att just det är ju inte han som är kaptenen. Det, för att han här är ju den berömda kaptenen då i berättelserna, som då är kapten Ahab, som jag vet inte när han dyker upp. Har han dykt upp till nummer tre, eller vad säger du?
Nej, men som vi kommer in på senare så skriver herr Melville något blomstret.
Ja.
Det tar nog ett tag. Det är 60 kapitel är någonting när jag säger
ja.
Det.
Ja, precis. Nej, men första kapitlet är ju helt enkelt introduktion till den här personen Ishmaels lite perspektiv på tillvaron och hans väldigt så, alltså, vad ska man säga, han är väldigt, väldigt glad i att beskriva hur uppenbart bäst det är att om man ska ut och resa eller göra ett äventyr eller besöka någonting, så handlar det om vatten och hav. Det är ju det en långt stycke i början handlar om, just att egentligen är inga resor värda sitt namn om det inte inkluderar vatten och hav. Liksom. Det är
inte bara vatten och hav, han beskriver att om du går ut någonstans i ett samhälle så finns det vatten. Om du är i en skog finns det vatten. Om du ser på en tavla så, ja visst fan finns det vatten. Han är väldigt romantisk kring själva begreppet vatten.
Så att, alltså det är helt otroligt. Det är en fantastisk utläggning där i början där han...
Det påminner lite om Tolkien där. Han börjar ju lite lätt med att han påminde sig om, eller hans hypos gjorde sig påmind. Som jag inte förstod om hypokondri eller lågt blodsocker, men antagligen det första. Att han började bli nervös och ville gå ut på gatan och började slå hattarna av folk. Så att, lite vandelöst sådär.
Ja.
När ögonen blir torra eller önskar och så, då jävlar ska jag ge sig ut och fånga var.
Ja, det är den mest overkill liksom motiveringen ever för att berätta varför det är så fantastiskt och med vatten.
Ja, alltså, jag tänker ju på Tolkien. Han beskriver vatten på säkert hälften av kapitlet.
Så är det ju. Och sen andra hälften handlar ju om, av första kapitlet handlar ju mycket om han då. Och varför han väljer att göra detta som en resenär. Eller som en sailor. Jag tappar ordet henne på svenska.
Ja, han lägger också upp texten om hur det är drygt att betala. För det får man göra som resenär. Men att få betalt, det är en bra sak, en rolig sak. Gud vad kul det är att få pengar. Och det tycker jag ändå hela texten. Jag har ju läst tre kapitel nu.
Ja.
Han kan inte lägga ut texten.
Ja, nej alltså jag gillar ju det här. Alltså väldigt så omständiga sättet att inte säga någonting alls egentligen som han har i det här första kapitlet. Jag har ju inte läst vidare. Jag vet, jag kan ungefär berättelsen sen innan, men jag har ju inte läst, så jag vet inte riktigt hur det fortgår sen i kapitel 2 och 3. Jag tyglade mig helt enkelt på den biten.
Jag kan gå in på det senare om du vill lite i korthet.
Ja, men jag ser nästan första kapitlet som ett litet manifest där han motiverar. Det är det handlar om. Det här är väldigt mycket motivation för läsaren kring varför han ska ge sig ut och varför man ska ge sig ut.
Ja, det är ju, vill du uppnå frihet och glädje så ta det så långt bort från land du kan och återigen, havet är bra.
Ja,
Verkligen.
precis. Ja, nej, men det var väl en sammanfattning kan vi säga av första
Han
lite
slår
så
mig
här.
som en något romantisk och med en nervös typ, lite så här nästan Lovecraft-stuket. När jag blir
Ja.
nervös och kittlar i valtarmen och så måste jag ge mig ut i havs. Och därför ger jag mig ut i havs. Så att
Ja,
han
precis.
väldigt, han är nog en sån som inte kan sitta hemma riktigt, tänker jag.
Du tänker på författaren nu eller karaktären?
Melville, karaktären. Nej, förlåt, Ishmael.
Ismail, ja.
Jag
Ja, och
vet
då.
ingenting om Melville.
Nej, jag vet ingenting heller. Jag har faktiskt inte ens tagit reda på någonting. Jag vet inte om Melville projicerar sig själv i detta heller. Han faktiskt skapar en karaktär som är på detta sättet.
Fast jag läste i upplagan jag läste från Gutenberg online,
Ja.
så inleds den med en drös förord faktiskt. Och i det andra förordet så citerar han en jäkla massa texter om vardag från Bibeln och medeltiden och allt möjligt.
Ja.
Otroligt.
Är det inte lite grann också, jag får intrycket av den här gode Herman Melville, att han vill gärna visa att han är väldigt bildad och väldigt kunnig och intellektuell. För det är ju väldigt mycket referat till olika begrepp och grejer i texten. Där är ju, och sen så är det ju ett språk som inte skulle vara betraktas som lätt. Jag tycker jag är ganska bra på engelska, men det är många gånger jag rycker till på ord här och känner att nej, det där ordet har jag inte hört innan.
Alltså det märks ju att för en oinitierad så är ju texten från 1800 sent någonstans. Så att,
Ja, men inte bara att den är gammal, utan jag menar att han har ett ordförråd som är enormt,
oh
verkligen.
ja. Plus att han ger sig in på, speciellt i andra kapitlet så börjar han prata om, vad heter han som blev uppväckt av Jesus, stående upp och så vidare.
Jag sitter
Jävla.
stilla.
Ja men du vet
Ja,
det kan.
jag har aldrig
Han
gått i
som
söndagsskolan.
dog och som blev en odöd av Jesus. Han pratar om hur, när han står inför ett billigt hovel till, han ger sig nämligen ut och letar, han säger till sig själv, han säger, det står i texten, jag säger till mig själv, Ishmael, att du har grävt i fickan och du har bara lite pengar, så hitta något billigt skydd att bo på. Och sen lägger texten om att om den där killen nu låg där utanför och tittade in så skulle han hellre befinna sig på någon ö någonstans, men det gör han inte. Och så har han blå fingrar. Så att det är väldigt
Ja.
poetiskt. Man pratar
Ja.
om en grekisk mytologi och så vidare. Så det känns
Ja.
som att Melville hade läst det. Läst det enkelt.
Ja, absolut. Jag tror han är väldigt bildad. Du kan inte ha ett sånt här språk och
Nej.
uttrycka på det här sättet. Alltså om du inte är väldigt bildad. Det är bara så. Det här är ju way beyond normalnivån för vad en modern idag amerikan eller engelsman kan prata. Och så. Det är ju mycket bättre detta, liksom, på alla sätt och vis. Och som svensk känner jag mig väldigt så påmind om att även om jag tycker att jag är bra på engelska så nej, det är jag inte riktigt. Inte så här bra är jag inte.
Nej, det
Så.
här är verkligen old school på nivå, liksom på värre än då.
Ja, jag har läst, alltså om du läser rent allmänt texter från just 1800-talets slut, alltså någonstans mellan 1850 fram till någonstans 1900-talets början. Ordförråden överlag i alla språk då verkar varit väldigt stora. Eller man skrev i alla fall med ett stort ordförråd. Det var.
Jag funderar ju på hur de pratar, för i andra kapitlet också så är han väldigt jaloux huruvida han ska dela säng med en harpuner, en harpunman.
Ja.
Han går fram och tillbaka och sådär. Men till slut så säger gubben som äger det lilla fulvärdshuset, han som har erbjudit honom sängen och bor med den här harpun, att han är ute och säljer sitt huvud. Och då blir han helt knäpp, Ishmael. Han skäller ut The Innkeeper i typ fem paragrafer. Så jag funderar liksom, skulle man kunna göra så på den tiden? Eller skulle folk titta på en som om man vore tokig? Var de mer van vid att man la ut texten även i ord? Nej,
Men
tanken.
det jag har hört att överlag så ja, så hade man ett väldigt gott ordförråd även om du inte var välutbildad. Och att detta var någonting man satte stor prestige i, att man skulle ha, det var väldigt viktigt att du hade ett bra språk. Sen är inte det samma sak som att man nödvändigtvis alltid lät så fantastiskt poetisk i alla sammanhang. Det tror jag absolut inte man gjorde. Men mitt intryck från när jag läste historia var att, och det vi lärde oss då, var just att ja, man pratade Och hade ett ordförråd som var väldigt stort faktiskt. Sen vet jag inte, sen har vi massa ord idag som inte de hade, som vi har lagt till. Så det är ju inte säkert att, ja, att egentligen i rena ord i mängder och i siffror skulle vara fler ord. Men jag får ändå intrycket att det är många ord här jag känner att de här är liksom, det här är synonymer på ord som, det är en svunnen tid som vi hör här. Det finns liksom inte längre. Eller orden finns men de är undanstoppade i arkiven numera. Vi använder inte dem längre. Och då får man känslan av att det är ett stort ordförråd. Sen om det är så eller det vet jag inte. Jag har läst lite sådana här gamla brev skrivna av vanliga privatpersoner i släktforskning och sånt där. Och det är ett jätteimponerande fint språk ofta. Det är det, alltså. Så att...
Ja, men samtidigt, den här inkeepern, han pratar liksom, det syns i texten på någon slags, jag vet inte vart de är riktigt, norr om Nantucket, eller i närheten om Nantucket i vart fall. Han föredrar ju Nantucket.
Massachusetts eller vad det är, va? Jag kommer
Ja,
inte ihåg.
någonstans där. Han pratar ju liksom så här, nästan redneckigt på något vis.
Men är det inte, det kan ju vara en medveten grej av Herman att han vill visa här har du en riktigt obildad typ liksom. Det kan ju vara så enkelt, alltså.
Ja, han har ju definitivt, som du säger, han har nog skrivit in så här lite i texten.
Ja.
Med tanke på att han måste ha varit bildad själv. Så att...
Ja.
Sen vet
Ja,
jag inte
nej.
om Edvin själv var ute på havs, det borde vi kanske ha tagit reda på, men vem vet.
Precis. Ja. Nej, men okej. Okay. Då går vi in på det intressanta här nu då. Ditt intryck, alltså vad tycker du om den här texten? Helt
Alltså,
enkelt.
först när jag började läsa så tänkte jag, men det här verkar vara en kul typ som vill författa och folk när blir nervös på. Sen tänkte jag, om en gud vad han tjatar om havet. Men sen kom jag på mig själv att läsa kapitel 2 och 3. Så att man dras in fast man inte vill på något vis. För att det är så majestätiskt språk på något vis. På
Ja, men det
gott
är
och
ju
ont.
det. Alltså, jag är lite allergisk mot stora utsvävande texter. Jag minns än idag skolan och när man läste litteraturdelen där och man skulle gå igenom vissa klassiker och man kom fram till exempel till Goethe. Jag tyckte det var fruktansvärt när han svävade ut i långa gråtmilda haranger och med så mycket ord som möjligt.
Ja, jo.
Så att men det här tycker jag. Nu sitter jag här och är återigen visar hur obildad jag är, trots att jag jobbar på bibliotek och borde. Men det här tillhör vilken genre är detta? Är det...
Alltså,
Oj!
jag tänkte både typ gotiken, Lovecraft, Poe och så vidare.
Mm.
Men också nästan lite bibliskt eller mytiskt språk. Återigen, för han kom in på grekiska vindar och han pratade om den här mannen som dog och blev återuppväckt av Jesus, Lazarus.
Mm, så var
Och
det.
han har referenser hit och dit och allt möjligt. Så att jag vet inte.
Ja.
Men, jag läste någonstans på nätet att man borde uppskatta Melville för att han är väldigt målande och det kan jag hålla med om. Han kan beskriva en stor med inslag av grekiska mytologier och bibliska referenser i typ 5 stycken. Och det hittar man inte idag som du säger.
Ja. Jag gjorde en snabb undersökning här. Vilken genre tillhör Moby Dick? Och jag fick 7 genrer. Den beskrivs som en multiple genres, faktiskt. Den
Ja,
är ingen är så enkel att kategorisera.
men
Det är
alltså en
intressant.
anledning till att jag ville läsa just den här, jag ska nog läsa resten också,
Ja.
är att den har ju fått beröm för att vara typ världens bästa bok. Så jag
Ja.
kan förstå, är man fantasirik så händer det mycket i huvudet.
Och jag får villigt erkänna att jag är en stor fantast av allt som har att göra med det marina. Marinfetischism helt enkelt kan man prata om. Jag gillar det här känslan av Nordhavet. Det vet jag inte var det ligger någonstans men norra delar av Atlanten. Och 1800-tal och kärva typer som står i dimman medan en mistlur tutar och så vidare. Jag tycker det är helt fantastiskt. Hela den miljön liksom. Så
Ja, vi
att...
får väl se hur kärvt det blir, men det blir lite kärvt när han till slut går med på att sova i samma säng som den här, som visade sig vara någon slags, nu ska jag uttala mig i moderna, respektfulla termer, men en mycket tatuerad, han beskriver honom som en vild eller något, men som man beskriver killen som tydligen säljer avhuggna huvuden, så låter det som typ en samoan.
Men jag vill minnas att han är grönlänning. Är han inte eskimål grönlänning? Jag har ett minne
Ja, det
av att
kan
han...
man vara.
Ja.
Han heter typ Egegg eller någonting.
Ja, jag vet. Han har ett speciellt namn. Så mycket kan jag sen innan. Det är en annan av huvudrollspersonerna. Ja, just det. Men det här lägger väl han fram som att han ska ha lite olika typer av karaktärer och bollar mot här, liksom, som för bygga fram berättelsen. Jag tror det är
Ja,
så enkelt.
de lyckas ju sova tillsammans i slut. De får dela en säng, vilket han alls inte vill egentligen. Men, och den här Egegel, vad han heter, hotar honom med en tomahawk. Men då kommer innkeeper in och säger att nej, men han är snäll, han är bara lite dryg. Så att en vänskap vill jag inte säga, det får vi säga, men en relation har uppstått, så att säga.
Alltså när man tittar här på genreindelningen så ser man ju att det är en stor viktig del och det som jag vet är den stora poängen med hela berättelsen som helhet. Nu recenserar vi ju inte hela berättelsen, men hela berättelsen som helhet är ju mänskliga psykologi och kring den här skoningslöse Ahabs liksom hela besatthet av den här valen och till varje
Ja,
pris.
på så vis ser jag mycket fram emot, för att om någon kan beskriva interna psykologiska tillstånd och havets bisterhet och all kärvhet, så måste det vara den här författaren. Så är
Den
det ju.
har de här, jag kan ju säga de här genrerna har, så, för det kan ju nog se vad du känner igen redan. Den beskrivs som en epic, alltså, och det är ju då ett epos helt enkelt.
Ja, den är ju 60 kapitel allena, så bara det.
Och den har mycket kring symbolism och allegorier kring andra saker. Det känner man ju redan direkt från början att det är ju att valen representerar ju väldigt mycket mer än
På havet, inte minst havet, herregud.
och mänsklighetens liksom litenhet mot stora saker och så vidare.
Oh ja.
Den står även beskriven som philosophical fiction.
Det vet jag inte vad det
Eh,
betyder, men det låter inte
det
dumt.
är eh, det är diskussioner kring Ismaels introperspektiv och hans inre dialog och så vidare. Så att,
Alltså, än så länge i första tre kapitlen är det inget annat än hans dialog, typ. Och för lite saker som händer omkring honom.
Precis.
Ja.
Och jag läste någonstans också, jag fick upp här, att han ska beskrivas som en väldigt trovärdig berättare. Det är det hans syfte är att vara en väldigt rationell och observant typ som beskriver hela upplägget, så att säga.
Observant, ja, men rationell. Jo, han
Men det...
drar inte in och vidare drömmerier, men däremot är han väldigt noga med att beskriva allting. Så att...
Ja, nej,
det borde
precis. Sen är det givetvis nautical fiction. Det är uppenbart att
vara. Ja,
genren, det är ju liksom...
var det.
Ja, precis. Nej, men alltså, man känner bara man... Bara liksom så, bara man kom i närheten av texten så kände jag ju doften av tång och havs och stänk och så vidare. Så den har ju allt för att jag skulle vilja läsa vidare egentligen, det får jag säga.
Ja, i andra kapitlet när han stiger in på, nej, tredje kapitlet, när han väl har kommit in på det här lilla fulvärdshuset, skriver han att där finns massa vardagsredskap och det där vardagsredskapet har minsann slagits med en vard och så vidare. Men han går också in på en tavla som han försöker beskriva, som man inte kan beskriva, att man liksom nästan gotisk horrorstuket, vad föreställer den? Man vet inte. Men som du säger, man drar sig in av hans språk, det gör man, absolut.
Och sen så beskrivs den som en melodram, säger jag. Det är ju uppenbart, de här, the intense emotions, larger than life characters like Captain Ahab and the dramatic events contribute to a melodramatic atmosphere.
Ja, om det fortsätter i Ishmaels röst så kommer det att bli dramatiskt, det är jag övertygad om.
Och det här måste ju vara en koppling till ändå lite romantiken och den erans ideal som han hämtar ur där. Det här är ju ett
Ja,
modernt
precis.
verk på många sätt och vis. Det är ju det. Det är just att det är lite olika stilar i det. Och inte så vet, typiskt jättesärpräglat. Nu är vi i upplysningstiden, då skriver vi superförnuftigt. Och sen är romantiken och så är alla gråter av känslor hela tiden.
Nej,
Utan
det är
det är lite
väldigt
allt
mycket
möjligt.
gränser. Precis. Så att någonstans däremellan.
Och sen så då, psychological fiction, står det någonstans beskrivet om, vilket är ganska uppenbart. The psychological struggles of characters like Captain Ahab, their motivations and their inner turmoil contribute to the psychological dimensions of the novel.
Alltså jag ser allt mer och mer fram, trots att jag kan bli lite trött på språket, så ser jag fram emot både resten av texten och i synnerhet hur Ahab beskrivs och vad han gör och så vidare. Så att,
Alltså jag har inte läst, så jag vet ju inte om det kommer hålla exakt samma stil hela resan. Det kanske det inte
det
gör.
är
Den
jag
kanske...
övertygad om att han
Jag
fortsätter
är
på det.
övertygad om redan att det finns inget hopp där. Det är samma hela vägen.
Alltså på gott och ont. Jag försöker inte vara, jag hatar texten, men jag ska säga så här mycket. Man bör vara beredd på att det är ingen dussinläsning, liksom. Det är inte Damernas värld man öppnar. Utan
Nej.
man
Nej,
får
men när jag,
verkligen
ja.
ha ögat på texten. Så är det.
Men när jag läser sådana här texter som är lite tunga, då tycker jag, eller tunga är fel ord, men när de är väldigt så rika på allting, då känner jag att jag vill gärna högläsa det i huvudet, om det makes sense. Jag
Ja.
vill komma in i och försöka höra vilken röst ska jag berätta detta i, helt enkelt. Jag försöker läsa upp
Men
den.
i den måttan, hur, om du skulle föreställa dig hur Ishmael ser ut, för det beskriver den inte. Vad ser du framför dig?
Jag ser en typisk sån här 1800-tals ung man med lite sån här lite poly, vad har, de har lite sån här polisonger ofta va? I slutet av 1800-talet. Jag kommer inte ihåg hur modet ser ut. Nej, det är nog...
Ja, men ish.
Och sen
Typ.
hatt. En sån här keps eller hatt. Alla har ju hatt på den här tiden.
Ja.
Jag får för mig att han klär sig snyggare och finare än vad han egentligen sociala börden. Jag bara ser det framför mig att han är ganska välklädd.
Han pratar om en rock, men jag vet inte om det beskrivs i någon detalj.
Men har du inte på känna att han är en sån som gärna vill framhäva sig? Jag får den känslan lite grann.
Ja, alltså av döma av utläggningarna han har och alla hans interna monologer om grekiska myter och så. Han är väl lite
Ja.
för medveten.
Ja, precis. Ja.
Jag tänkte på
Ja.
faktiskt en äldre karl, lite typ 40-årsåldern som har varit med och han säger ibland att han, det är inte hans första I ain't green som han säger på ett ställe.
Ah, ja, men det är intressant. Jag, det säger jag nog ganska omgående, va? Någonstans, jag gör inte det ganska i första kapitlet
Andra
då?
kapitlet tror jag, när han pratade med Inkeeper om att
Ah, okej. Okay. Men
om att
jag,
sova andra.
det är därför jag inte riktigt får grepp om honom, för jag tycker att sättet han är, han känns supernaiv, han känns sprattlig och så
Intressant.
vidare.
Jag tycker tvärtom att han har varit med på många båtfärder.
Ja, och så berättar han samtidigt att han har varit med på många, så jag får liksom lite blandade känslor av honom, att han är lite
Ja.
arrogant på ett ungdomligt sätt, men samtidigt kan det vara för att han har varit med. Så att han är arrogant för att han faktiskt kan lite grejer. Så kan det också
Ja, han
vara.
beskriver ju väldigt målande när, i tredje kapitlet där när besättningen som den här grönlänningen är med i kommer in och det första de gör är super i ett valhuvud faktiskt. Det var intressant. Baren är ett valhuvud.
Jaha.
Han säger att sjömän blir förgiftade och så betalar de för liksom. Så han får, jag får lite, jag har gett upp ungdomens synder men jag är fortfarande en robust karl. Liksom. De typerna.
Ja. Ja. Nej, men då är du ganska säker på att du skulle vilja läsa vidare då om du ges chans vid tillfälle.
Jag ska läsa vidare. Jag har ju texten på.
Ja, alltså jag kommer ihåg att det var ett tag sedan så var jag besökte, kan det ha varit science fiction-bokhandeln i Malmö? Det kan det ha varit. Och där i hyllan så stod ett fantastiskt fin utgåva, helt inbunden i skinn och så vidare. I liksom gammeldags stil. Jättefin utgåva. Och jag fingrade på den. Sen slutade jag fingra på den därför den kostade väldigt mycket. Men jag har varit väldigt sugen. Det känns som att det här är en bok man bara ska ha läst och man ska nästan äga den. Det känns som att den ska stå i hyllan liksom.
Jag måste ju som bibliotekarie inflika att Projekt Gutenberg har ju faktiskt texten och en massa
Så
andra.
är det. Ja, den här är ju public domain. Det är ju en gammal bok. Men om man är lite bibliofil, vilket man också kan vara, så kanske man vill ha boken själv. Då kan det vara värt att skaffa den i en fin, och naturligtvis får jag säga, utgåva som är på engelska. Den finns ju en svensk utgåva, men jag har så svårt att tänka mig att det här funkar på svenska utan en konstigare
Det
översättning.
blir väldigt svårt att översätta kan jag tänka mig.
Ja. Det är ju så med nationalklenoder, språkliga nationalklenoder, vilket denna är för amerikansk engelska så att säga. Det är inte lätt att översätta dem till andra språk. Det
Nej, jag minns att, vad heter han? Årenström, jag har bort namn, Åkermark någonting. Fick
Ja.
ju massa skäll för att han översatte tolken så att folk blev helt tokiga på honom.
Precis, så är det ju. Ja, nej, det är ganska givet att det inte funkar. Så att
Nej, men i synnerhet den här, alltså, det är som du säger, man kan, jag kunde läsa texten, jag fixade upp ett annat ord och en del uttryck är liksom, fast vad menar han där? Jag får läsa om meningen på gången.
ja, och så ser man att det är ett vanligt ord. Jag tror att ett ord jag ryckte till på, helt fantastiskt ord, det var thither. Alltså THITHER. Och
Ja, det visste jag.
det betyder dit.
Ja, men,
Alltså,
roligt.
ja, alltså over there. Och så fanns det, det var en variant på det också. Men strunt samma. Det är fullt av såna här ord som jag inte tror att någon faktiskt sa så oftast även under hans livstid. Jag tror att det här är lite, jag kan det här ordet, alltså använder jag mig av det liksom.
Kan bara killgissa, men jag känns lite sådär. Jag kommer att tänka på Jan Guillou, men han skriver ju inte komplicerad svenska, men han skriver liksom mer strikt svenska. Det kanske är så att han
Ja.
är överbildad.
Ja, men precis. Men alltså alla böcker i den här eran, återigen, om vi går tillbaka. Jag har läst en gång länge sedan Mary Shelleys Frankenstein. Och den tog jag fram som ett exempel en gång till en ung flicka som tyckte att hon var väldigt duktig på engelska. Och så sa jag, ja, men då ska vi ta fram den här boken så ska vi se vad du säger om den grejen fortfarande. Och så började jag läsa. Och det dröjde inte innan länge innan hon hade ingen aning vad jag läste. För att just precis på samma sätt som här så är det mycket bruk av svåra synonymer och så vidare. Om man kan det så ska man använda det liksom. Det finns inga ideal om att förenkla språk utan berika så mycket du kan. Använd nya synonymer hela tiden. Det är ju verkligen.
Men då var det kanske extremt. Jag menar, Shelley och company var ju inte obildade, om man säger så.
Nej. Och jag tror att den här herren verkar, utan att jag vet någonting om honom, så är han vad heter det, autodidakt, så är han det också, men han kan definitivt väldigt mycket. Man blir inte så här kunnig på ett språk. Jag menar, det är
Nej,
ju
jag
inte
måste
så här uttrycker
läsa.
sig ingen idag, Nobelpristagare ens i språkligt, alltså med sån här stor mängd komplicerade ord. Det är ju väldigt sällan.
Nej,
Men
men
det
det
är...
moderna idealet är mer minimalt, så att säga. Även för de stora
Precis.
författarna.
Så är det ju. Det är ju en idealfråga också. Givetvis är det så. Så att,
Jag
ja.
blir lite chockad. Jag skriver ju själv lite vid sidan av när jag inte tar hand om bara besökare i biblioteket.
Ja.
Då försöker jag lägga ut texten. Problemet blir väl att det blir melodramatiskt på fel vis, som jag skulle försöka.
Ja, jag fattar precis vad du menar. Och vi kan ju säga så här då till alla aspirerande författare där ute. Nej, ni ska inte jämföra Mary Shelley och Herman Melville när ni ska börja skriva på engelska. Utan glöm det. Därför att det här ordförrådet kan ni inte säkerligen inhämta ens om ni gick i utbildning i 10 års tid extra.
Nej, det handlar ju om
Det
att leva på den tiden också. Liksom det,
ja.
att ha, för utbildning på den tiden, då blev man ju skolad i gamla grekerna och Bibeln och Gud vet allt. Det gör ju inte vi nu.
Nej, alltså, och det är ju precis, det är så många liksom flexningar skulle jag vilja säga i den här boken. Alltså man ska flexa om det man kan om man skriver en bok. Och försöka skriva i den här stilen idag som icke native speaker, det är kört. Alltså det är ju återigen kört. Så att,
Jag tror
ja.
inte ens på svenska. Det blir väldigt svårt att härma Wernerström om man är modernsvensk. Vi lever i den världen på så vis.
Så är det ju. Ja. Ja, hade du något att
Ja,
tillägga?
jag vill... Nej.
Nej.
Just, jag känner bara att jag vill fara vidare in i en... Det är som en kombination av en dröm och en mardröm. Jag vill ryckas med.
Ja, men alltså jag är väldigt lockad av att läsa vidare denna. Jag känner det. Det här, den är lite obehaglig att läsa med språket, men den är ändå, man vill läsa. Det känns som att det är en bra berättelse i grund och botten någonstans.
Ja, herregud.
Ja.
Herregud. Ja, men immersion som man pratar om i moderna tider i spel, att man sjunker in och är i världen. Det är verkligen, han lyckas med det på något vis. Jag är inte säker på
Absolut.
det.
Jag menar, han var ju där. Alltså det här är hans värld, det är hans miljö han beskriver. Han måste ha suttit där någonstans i en hamn och insupit detta, Herman Melville. Han kan liksom inte ha plockat detta ur röven, säger jag liksom.
Nej,
Men
det är
det
ingen sån här Ivory Tower-berättelse att han läste en bok om valfångst och tänker nu ska jag skriva om valfångst, utan
Nej, nej, nej. Han
han har
måste
gått
ha
på
varit där
gatorna
och
och...
frågat i hamnen. Eller till och med varit
Ja,
med på en båt.
minst. Ja, herregud.
Ja. Ja. Då var det. Då antar
Ja,
jag det
jag
här var
vill bara
dagens avsnitt då.
säga, jag får be om ursäkt till våra tittare och lyssnare att jag skulle ju ha läst mer av Gilgamesh, men världen kommer emellan. Men det kommer, det kommer.
Ja, det tar vi sen. Vi kör en uppsamlingsheat lite längre fram. Och än så länge har vi inte heller bestämt vad nästa bok blir, utan det blir en liten surprise helt enkelt.
Ja, men apropå det, vilken av de två böcker vi har läst, Gilgamesh-eposet och, eller början på, och den här, vilken är du helst mest förtjust i?
Den här med råge.
Ja,
Alltså,
jag vet.
jag var inte något större fan av Gilgamesh-eposet. Jag tyckte det var obegripligt i princip. Jag satt och bara läste ord som bara gick förbi mig i huvudet. Det var väldigt rörigt, tyckte jag.
Ja,
Det
för
var
det var ju mer
ja.
en utbildning i moderna, dåtida myter. Det här är verkligen en nästan en modern text, fast längre
Ja,
skriven.
ja. Nej. Det här på alla sätt och vis till vidare läsning mycket, mycket mer. Det här var imponerande text, tycker jag. Jag förstår varför man sätter denna högt upp på piedestalen.
Alltså, kan du tänka dig om man gjorde en film om det här? De har säkert gjort, men...
Ja, det har de. Det finns en film som kom för några år sedan som är faktiskt ganska bra som heter In the Heart of the Sea med Chris Hemsworth, han som spelar Thor bland annat. Det låter inte som det skulle vara någon bra, men det är faktiskt en riktigt bra matiné. Jag kan rekommendera den. In the Heart of the Sea eller någonting sånt heter
Ja, det är
den.
bistert och kärvt som det ska vara.
Den är bister och kär, men den är framförallt har en väldigt bra bara sån här allmän matinékänsla. Den är en riktigt bra film och den fångar just den här jakten väldigt mycket. Och valen blir väldigt intressant i den också.
Ja, just det.
Välgjord, jättevälgjord är den. Det är en sån här liten film som har krypit under radarn tror jag för många. Ja, den kan rekommenderas.
Ja, men då får jag avsluta med att jag ser fram inte bara mot Ahab utan också Valhav. Får vi se hur det blir med den vita valen.
Precis. Och jag vill också bara lägga till här nu att om man vill nå oss och säga någonting till oss så kan man gå in på vår Facebook-sida som heter precis som den här podden och ge oss en liten like till exempel, eller bara följa oss åtminstone. Och där skriva, jag har en tråd skapat där man kan lägga till enkelt förslag på böcker som vi borde recensera. Första kapitlen då.
Och sen får man gärna ha åsikter om vårt lilla äventyr.
Ja,
Vi
till och med
är
det, även om det är obehagligt.
välkomnar, i modern anda så välkomnar vi diskussion och samkväm.
Det kan vara att vi ignorerade, men vi välkomnade ändå.
Ja.
Ja, okej, okay, då avslutar vi dagens avsnitt.
Det gör vi. Så att,
Ja, tack så mycket.
det är samma sak.
Ja,
Vi får
hej!
möta broder i biblioteksvärlden.